270 slag är det lägsta antalet slag vinnaren i The Masters i golf haft. Ett rekord som delas av Tiger Woods och Jordan Spieth. The Masters som spelas på Augusta kommande vecka när den här podden kommer ut. Och vem är då titelförsvarare? Jo, Tiger Woods, mer än två decennier efter sitt rekordår.
270 mål, det totala målrekordet för en spelare i svenska hockeyligan som ju tidigare hette elitserien. Rekordmannen Lars Gunnar Pettersson spelade i Björklöven och Luleå.
270 NHL-mål gjorde Bobby Orr under sin karriär i Boston och Chicago. Orr är den back i NHL-historien som gjort flest mål i snitt per match.
270 centimeter är maxlängden för ett friidrottsspjut på här sidan.
270 decimeter. Det är vad man får hoppa om man nu inte tycker vanligt simhopp från bara 10 meter räcker. Det är höjden nämligen som gäller i höghöjdsimhopp. Senaste världsmästerskapet anordnades i Kina där man byggt första permanenta anläggningen för dessa imponerande hopp, alltså på 27 meter.
270 veckor var Ivan Lendl världsetta i tennis. Bara tre spelare har under längre tid toppat världsrankingen: Pete Sampras, Novak Djokovic och så ettan då Roger Federer.
270 minuter på planen vardera blev det för trion Kim Källström, Andreas Isaksson och Zlatan Ibrahimovic vid fotbolls-EM i Frankrike 2016. Det vill säga, de spelade samtliga minuter i gruppspelet där Sverige blev utslaget.
Och vi var ju faktiskt alla tre, du och jag, Jens Fjällström, Lasse, på den där sista landskampen i Nice mot Belgien.
Glömmer aldrig den buffé som du kom in dansande ner på hotellrummet där mitt i natten.
Och så spelar vi in podd också.
Med vilket avsnittsnummer?
46. Au revoir, Zlatan.
Ja, eller till och med kanske adieu, vilket det väl blev. Nu är vi uppe totalt i 270.
Race to 270, som Joe Biden ju också lyckades med precis häromdagen när vi spelar in det här i amerikanska presidentvalet.
Där handlar det om elektorer.
Här handlar det om avsnitt.
Och här är veckans utgåva av Sporthuset.
Välkomna! Bentornato, Jennifer Wegerup.
Bentornata.
Bentornata, tack för detta.
Det är som hon är donna, jag är en kvinna.
Men, fel direkt, välkommen. Gracias, jag försökte mig på, det var bara via Google Translate.
Ja, och det ser man också, mannen i normen, då får du direkt upp Bentornato. Ja. Men jag tackar.
Bentornata, välkommen tillbaka till oss.
Tack, det känns kul att vara här.
Ja, men vilken härlig, ja, det är lika härligt varje gång. Du delade din tid tillsammans med oss här i Sporthuset.
Och senast du var med oss, ja, det var ju i slutkanten av våg 1 kan man säga, Jennifer. Då du hade kommit tillbaka från Italien och dina, vad ska vi kalla dem, våldsamma coronaupplevelser där och starka rapportering också på sociala medier. Hur har sommaren och hösten varit sedan dess?
Tack, nej men det har ju varit en intressant upplevelse och just nu väldigt negativa känslor hos mig och många andra, därför att sen under sommaren har jag ju åkt tillbaka till Italien och under hela hösten, det som varit hittills, och gjort reportage om man har försökt resa sig. Väldigt ledsamma reportage om den nyfattigdom som viruset har fört med sig och som kommer få enorma konsekvenser i långa loppet. Jag var på en pantbank i Milano där det var inte folk som hemlösa och så vidare som redan ju inte har något att pantsätta, utan folk som vi som inte haft någon inkomst på flera månader, som inte kan betala sina räkningar eller handla mat och som pantsätter klocka, vigselring, släktklenoder, många med tårar i ögonen. Och nu är Italien i ny lockdown, vissa delar i total lockdown, röda zoner, sen har man gula zoner och orange zoner. Och om vi tycker det är jobbigt att det går åt fel håll här i Sverige, att vi måste skärpa oss lite mer igen, så kan du föreställa dig om du har varit inlåst och levt i nästan ett krigstillstånd, att gå tillbaka till det när du tyckte du hade sett ljuset. Så människor är ju väldigt uppgivna och det är också mycket mer splittrat och oroligt. Våldsamma protester på gatorna, liksom, man är rädd att folk ska ta till vapen om det blir lockdown överallt. Därför att i våras höll rädslan människor i schack också. De flesta är inte alls lika rädda för viruset längre. Man har förstått vilka som är riskgrupperna. Nu är folk rädda för att bli fattiga, för att gå i konkurs, för att bli galna. Så att det är mycket, mycket större splittring nu mellan människor och ett väldigt, väldigt allvarligt läge.
Idrotten fortsätter hålla öppet trots lockdown då, eller?
Ja, och det var intressant, för jag pratade med några kollegor senast häromdagen om just det här, för då sa jag, tror ni att det blir att de stänger ner fotboll nu igen? Så nej, jag tror faktiskt inte det, för att det är mycket medvetet politiskt just nu, för ett medel att hålla folk lugna, och folk mår så dåligt, så de få glädjeämnen man kan upprätthålla, de vill man hålla kvar. Och fotbollsspelaren lever ju ändå ganska mycket som en bubbla, och man flyger sina privatplan, lisade plan till och från matcher. De är på anläggningarna, man testar dem hela tiden. Så risken bedöms som ganska låg. Mm. Folket ska få ha kvar sin fotboll. Det kommer de att göra allt för.
Hur mycket smitta har det varit i fotbollen i Serie A?
Det har varit mycket.
Zlatan var ju smittad till exempel.
Zlatan var smittad och blev, men inte sjuk. Och det är också viktigt att man skiljer på de två sakerna. För det är ofta två helt olika saker. De flesta är ju smittade utan att vara sjuka. Zlatan blev väl, han testade negativt efter bara 10 dagar tror jag. Genoa hade väl någon boom när de hade 14. Som hade testat positivt, 14 spelare. Det går ju runt. Och ju mer du testar, desto mer hittar du. Man försöker hålla det i schack helt enkelt och hålla spelet, hålla bollen rullande, om vi nu ska man den klischén.
Ja, men det, jag tror att det är det vi ser idrottens betydelse utav, precis som du beskriver här, Jennifer, nämligen att det här är viktigt för att hålla någonting vid uppmärksamhet och vid intresse vid sidan utav det som är personliga tragedier.
När åker du till Italien?
På torsdag om jag lyckas.
Det är idag när den här podden kommer ut förresten.
Ja, men okej, idag då. Idag då.
Du har redan åkt, visar det sig. Ja.
Man pratar med.
Spännande.
Precis, vi reser i tiden här i den här podden. men det har ju varit det, väldigt svårt med flyg och sånt nu igen. Det känns ganska jobbigt tycker jag också personligen. För att det var väldigt tufft i våras och nu är man lite tillbaka i det här. Och massa som ställs in. Jag kan inte flyga via Holland. Hur skulle jag gjort, för Holland har så hög smittspridning att då kräver Italien att jag tar test eller sitter i karantän. Så vi får titta nya flyg. Det senaste budet är att jag flyger via Tyskland. Så vi får hålla tummarna för att när folk hör det här så har jag lyft. Ja. Och släpps in i landet. Ja.
Lyft och kommit ner.
Ja.
Veckans surr. Och då är frågan, Jennifer Wegerup, när du väl har tagit dig till Italien förhoppningsvis då denna torsdag, om du kommer ha Zlatan på din lott också i din rapportering, som i din kombinationsroll som allmän journalist, nyhetsjournalist, sportjournalist och allt vad du är. Vilka rapporterar du för nu för tiden förresten?
Det är först och främst SVT. Jag är deras korrespondent i Italien. Mm. Och sen skriver jag kolumner i Expressen en gång i veckan. Nyhetskolumner.
Gazzetta dello Sport?
Ja, och ibland. Och jag tipsar dem mycket om grejer också. Det är inte alltid jag skriver själv. Vi samarbetar väldigt mycket. Jag tipsar dem om det här med att Zlatan skulle kunna vinna guldbollen, den svenska till exempel. Så det vet jag att de gjorde en stor grej på häromdagen. Då skriver inte jag själv. Mm. Men vi samarbetar och sådär. Vi får se. Alltså, det blir säkert någonting mot sporten. Nu är det ju landslagsuppehåll och sådär. Men det blir säkert någonting, och kanske något också med italienska landslaget och sådär. Och sen då är ju ligan igång igen.
Ja, vi har landslagsuppehåll och du ska jobba, Lasse, med svenska matcherna.
Just det. När den här podden kommer ut så har ju Danmark spelat mot Sverige redan i en match som i alla fall inför densamma var förenad med mycket återbud. Men det som väntar på lördag är Sverige-Kroatien, en viktig match om man nu tittar på Nations League och om man tycker att det är bra för svensk fotboll att vara med i högsta divisionen bland de här allra fräsigaste länderna. Då behöver Sverige slå Kroatien. Det är mycket enkla förutsättningar. Sen är det en omgång kvar efter det. Det kommer ju för Sveriges del med match mot Frankrike i Paris. Men Sverige-Kroatien lördag kväll, där behöver Sverige vinna. Förlorade borta med 2-1 efter en virvlande fin upphämtning av Sverige i den andra halvleken, men ändå vann ju kroaterna med 2-1 till slut. Och det inbördes möte mellan de två som räknas. Så skulle Sverige vinna med 1-0 då teoretiskt är de för i tabellen med en omgång kvar. Så den matchen är lite vass faktiskt.
Men sen var det ju då, vi startade ju Sporthuset i augusti 2015 och det första avsnittet hette ju Start Spreading the News, när Jens Fjällström förutspådde att Zlatan Ibrahimovic skulle hamna i USA, vilket han också gjorde sen. Lite delay dock från Jens.
Han är som Jennifer, han har också kommit hem redan.
Ja, precis. Han är hetare än någonsin på ett sätt i Serie A som 39-åring. Han har gjort mål i 7 raka ligamatcher, vilket är personligt rekord.
Ibra. La parata di Silvestri ancora Brahim Diaz la mette in mezzo, Ibra, gol! Annullate anche questo Juric, annulla anche questo Juric, Zlatan Ibrahimovic, 2-2, 2-2, 2-2, annullate anche questo!
Och Milan har alltså fördubblat sin poängskörd under 2020 jämfört med vad de hade hösten 2019 innan Zlatan kom till laget. Så han har fullständigt lyft Milan från en, vad ska vi kalla det, Jennifer? En dekadens nästan, som Milan var i.
Det är ett bra ord. För att jag var ju när Zlatan kom tillbaka då i januari där och pratade med honom och bevakade hela. Så här, det var ju stort ståhej med all rätt. Och då pratade jag också med många experter och kollegor. Och då tog man upp just den här matchen man förlorade med. Det var väl med 5-0 mot Atalanta precis före jul då, för snart ett år sedan. Om hur flera av de unga spelarna sen gick ut och festade. För det var precis som du säger, dekadens, ingen kontroll, ingen styrsel, ingen vilja. En massa unga personer som drev ganska fritt. Och då kom Zlatan. Väldigt lågmäld först, aldrig sett honom så lågmäld och hört honom sen när vi pratade efter hans första match. Jag tror han själv var faktiskt, även om han aldrig ville erkänna att han är osäker, så var han osäker på vad han skulle kunna åstadkomma.
Mm, var står jag någonstans efter USA-tiden?
Ja, och han var ju inte där fysiskt. Sen tror jag på ett sätt då, paradoxalt nog, att coronauppehållet blev jättebra för både honom och Milan. De fick tid att bilda ett lag och de fick tid att träna upp fysiken. Och jag kommer ihåg att jag skrev en text och en krönika att visa nu vad det går för Zlatan och bli den ledare du faktiskt är född till att vara och sluta tramsa och hålla på med alla de här onödiga sakerna. Och han har ju faktiskt gjort det i Milan. Behärskat sig, inte hållit på skällt på lagkamraterna och missat, inte en massa gestikulerande, väldigt lite i alla fall. Och blivit helt ovärderlig. Han är på något sätt Gud, Jesus, pappa, ledare, halvt om halvt tränare, allting. Jag tror nästan hans betydelse inte går att överskatta, både på och utanför planen. Och nu vill alla vara som honom och det är ingen som vågar gå ut och ta ett glas efter en förlust.
Så att han sätter en agenda på något sätt?
Han gör det, och i och med att han själv är så disciplinerad, annars vore han inte här vid 39 års ålder. Han är ju dessutom ingen Pippo Inzaghi-typ som är liten och lätt, utan att han, den stora kroppen flyttar runt den fortfarande på det sätt han gör. Det är ju för att han sköter sig så, är så disciplinerad. Och jag minns när vi följde PSG, när jag jobbade där, hur irriterad han var på Lavezzi till exempel, som var ute och festade och kom direkt till träningen och det var någon som stod och rökte och sådär. Och Zlatan var jätteförbannad. Han vet nu att detta är liksom den sista tiden. Han njuter av varje sekund och han vill göra så bra som möjligt. Han vet att hans dagar på planen i Serie A är räknade, och det tror jag är absolut det främsta skälet till att han presterar så som han gör. Han vill njuta in i det sista på något sätt och leverera.
Frågan är ju bara hur de är ju räknade, men frågan är hur länge vi får räkna. Bara, kan han bli 40? Kan han bli 41? Kan han bli 42? Var går gränsen? Han är ju redan ett unikum.
Ja, om han inte skadar sig. Och jag tror också det beror på att han är ju fortfarande hungrig. Zlatan är aldrig nöjd, aldrig mätt. Han är fortfarande skitförbannad inombords. Han förlåter aldrig, han lugnar sig aldrig. Och det här är ju hans bensin på något sätt. Han vill hela tiden bevisa sig själv om och om och om igen.
Då är frågan, vad ska han göra sen? Alltså, var finns den här...
Han har ju Hammarby-projektet till exempel. Som en av sina projekt.
Men med all respekt då, det tror jag han kommer tycka...
För litet.
Ja, hålla på med bara. Mm.
Ja. Men var kommer bränslet ifrån? Var kommer bränslet ifrån om han idag får det utav att vara... Vad säger man? Toreadoren. Eller den som alla ser, alla följer, alla ser upp till. Alla vill vara som. Och ingen vågar mopsa emot heller. När han inte gör de här målen på den här lysande nivån längre utan ska göra någonting annat i sitt liv, vad är då det som ger honom den här kraften? Jag har inte svaret på något sätt, utan jag bara undrar vad det
kanske
är.
Kanske Jennifer, du menar du har känt honom, ska vi säga, hela hans karriär i princip, hela hans seniorkarriär?
Ja, i stort sett. Jag träffade honom 2003 första gången när han spelade Ajax på våren. Och jag tror att även om han har ibland varit fruktansvärt arg på oss i media till exempel, så tror jag att han kommer sakna väldigt mycket att stå i strålkastarljuset, och han kommer ju allt få bli kvar. Och jag tror att han tänkte ett tag i våras när det var mycket med corona, han inte visste riktigt att jag kanske ska ändå varva ner i Hammarby. Men nu har han fått smak på igen. Nu minns han hur det är liksom när du är där. Så jag tror att han kommer få en ledarroll i Milan. Det kommer de att erbjuda honom, och det tror jag att det är mycket troligt. Sen har jag ett privatliv också, men om man bortser från det, för där vet jag inte, så tror jag att han kommer att nappa på det. Jag tror att han kommer att vilja stanna kvar i den internationella toppfotbollen.
Yeah.
Vi kärleksbombade ju Grenoli förra veckan. Tack för all kärlek tillbaka till oss och inte minst till Thomas Nordahl som vi hade med då och som pratade så varmt om sin pappa Gunnar. Och det passar ju bra då, apropå Milan. Från några Milan-legendarer till en annan. Och då var det flera faktiskt som hörde av sig. Kan inte sätta ett historiskt perspektiv på det här om vi tar Grenoli. Hur deras ställning i italiensk fotboll i historieböckerna, och du kan väl bedöma det, Jennifer, också lite grann kopplat då till Ibrahimovic. Vad säger du?
Ja, men de är ju fortfarande väldigt, väldigt, väldigt stora, och jag tror att det är något land man ska åldras i också, som om man pratar generellt nu, inte just om dem, så som fotbollsspelare så är det Italien. Man glömmer aldrig, man kommer ihåg sin historia, och man pratar ju om dem med väldigt stor värme. Sen kan man inte jämföra direkt över tid, det är klart att idag så är det en helt annan fotboll och så. Det finns en fin restaurang i Milano som heter den Alla Collina Pistoiese, hör för mig liksom på. Med toskansk mat, och där finns det gamla fina bilder på Grenoli på väggarna, och jag tror att det är någonting också från någon Norrköpings tidning och sådär, svartvita bilder. Jag gillar väldigt mycket att gå dit och uppleva lite av de här gamla tiderna också.
Oj, vad du slickar runt munnen nu, Lasse, när du hör det här toskansk mat.
Men jag är så, ja, det är dels det, men jag blir så förtjust i när du hedrar din egen historia. Mm. Alltså när stoltheten finns kvar och du inte glömmer. Jag förstår precis att ska du åldras som fotbollsikon så är Italien ett drömland. Va?
Men om man tittar på Zlatan då, var finns han i Milans historik med tanke på att han också har vunnit med Juventus, även om de blev utraderade de där titlarna, och Inter. Alltså kommer han bli en Milan-ikon i framtiden just kopplat till Milan, apropå att Grenoli ju verkligen är det?
Jo, men det är han ändå. Det kan finnas någon enstaka såklart supporter som tycker liksom att han är en mercenario, som man säger, liksom att han bara söker pengar hela tiden och går från klubb till klubb. Men de flesta upplever nog ändå att det är Milan som var klubben i hans hjärta, och han ville ju faktiskt inte gå 2012. Det var ju att de sålde honom för att man absolut inte hade råd med honom längre och sådär. Och det har han alltid sagt även till mig, sådär, det är Milan i mitt hjärta på något sätt. Och Milan är ju, det är ju de andra klubbarna också. Men Milan tycker jag också, utan att vara milanista, är en speciell klubb. Sen är den inte vad den var en gång i tiden.
Sporthuset 270.
Men nu kommer det ett prekärt ämne här, och det är ju guldbollen. Du var ju på det lite, Jennifer, för du satt ju med i juryn i många år då.
Nu ska vi se, alltså jag inte ljuger, 2007 var nog först. Jag tror att det var 10 år.
Och Ibrahimovic vann ju ett flertal utav dem då. Sen har ju inte vunnit guldbollen nu på några år. Och det finns ju det här kriteriet i statuterna som handlar om att om man har gjort avgörande insatser för sitt land så ska det väga väldigt tungt. Mm. Det har ju varit svårt att göra avgörande insatser för sitt land i år eftersom det inte har spelats några tävlingsmatcher egentligen, med möjligen då några Nations League-matcher. Och därför är det knepigt läge för juryn. De gjorde ju så med Ballon d'Or, den franska guldbollen, att det ställdes in. Det blir ingen utdelning. Men svenska guldbollen, vi kör. Och då är frågan hur de ska resonera. För Zlatan Ibrahimovic är ju överlägset det här året den bästa svenska fotbollsspelaren, den som har gjort mest. Men å andra sidan så har han ju huggit Sverige i ryggen, i Jan Andersson framförallt, landslaget, och med verbala attacker och så vidare. Senast hade han ju den här tröjan på sig som han la ut på Instagram, det var ju bara häromdagen, där det stod long time no see. Och nu var ju kommentarer, det var ju precis nu här, efter den senaste Serie A-matchen så förklarade han ju vad han menade.
Per vedere nazionale che arriva, non era per me, era più o meno...
Hai detto chiamatemi, io ci sono.
Era per mettere irritazione in Svezia, non c'entra niente.
Ja, jag såg det var ju på Sky tror jag, som han blev intervjuad live då, med, de sitter och pratar med studion också samtidigt med gäster, och då frågade de honom om det här liksom, och Zlatan och landslaget och vad vill du tillbaka och sådär, och då... Först svarar han lite undvikande, och sen så säger han några av dem när de insisterar, när jag ville liksom, jag ville skapa irritation i Sveriges landslag.
Jag vill irritera Sverige.
Jag vill irritera Sverige. Och det var vad jag trodde direkt också när jag såg det. Det ringde en massa kollegor från Italien då, och bara nu är han på väg tillbaka, det går ju så bra. Så det kommer inte hända. Och Zlatan vet det, utan det här gör han bara för jävlas. Så precis så var det ju.
Och det var ju så, intervjun i våras där också, så sa ju det att det här han höll på med inför VM 18 var egentligen för att skoja med Janne. Jag ville skoja
lite. Det var ju din intervju med honom, ja.
Men då är frågan nu då, okej, hur ska de resonera? Du är ju juryproffs, Lasse. Hur ska guldbollen-juryn resonera? Det är utdelning om ett par veckor kring den här frågan.
Ja, helt avgörande är vad som står i statuterna. Det är helt avgörande. Och det har ju inte varit alldeles lätt att reda ut. Det har ju inte varit så att det funnits stadgar och paragrafer här, utan det är väl en berättande text som Simon Bank har skrivit i Aftonbladet, va? Som ju är mer så här liksom, du ska vara till fromma för det svenska landslaget för att kunna få guldbollen. Så är ju Ibrahimovic, eftersom han tackar nej till landslagsspel, inte en görlig väg. Sen kan man ju dessutom då titta på och säga att jo, men han retas ju här också och är förbannad eller vad det nu är, irriterad på Jan Andersson och kommer med nålstick och olika utspel som kanske inte alltid har den absolut starkaste faktamässiga täckningen heller.
Nej, om jag vill få ett kort inpass, är att det här, han retas ju en sak, vilket i sig är ganska lågt tycker jag, av en person på hans nivå just de gångerna. Ofta gör han mig glad och stolt och där gör han mig besviken. Han borde vara större än så här. Och det är ju bara för att någonstans där inne är han fortfarande skitförbannade grabben, han är så arg på Jan Andersson. Men de anklagelser om rasism han då kommer är faktiskt oerhört allvarliga, för det är en sån allvarlig sak, och ska du anklaga någon för något sådant, då måste du ha på fötterna. Så det tycker jag egentligen är värre. Och allt det här bottnar ju på något sätt i att då Janne valde en annan väg. Zlatan hade tackat nej, men de har också valt en annan väg. De har ju byggt, som vi vet, laget istället då för jaget.
Det har inte varit riktigt nedtecknat, de här statuterna som ni är inne på. Lasse Sandlin, som ju var föregångaren till Simon Bank kan man säga, och även dig då Jennifer där i den rollen, han har också förklarat det, att det var inte riktigt nedskrivet. Men Simon Bank har ju redogjort för vad de lutar sig mot idag. Fotboll är ett lagspel och det är samspelet, lagarbetet som ger bästa utbytet och som ska premieras. Inte själviskhet och målsugenhet. Här gäller det inte premiering av en spelare efter någon särskild match, utan efter en hel säsongsinsatser. Och i bestämmelsen för priset trycks det särskilt på att det är den för laget, med versalerlaget, nyttigaste spelaren som ska ihågkommas. Den som är skickligt och föredömligt spel främst bidragit till sitt lags framgångar och hedrat sin klubb och sitt land.
När du definierar inte, då hamnar du i en situation som kan bli knepig. Det är bättre att tala om vilka goda egenskaperna är som den här personen ska ha och så nöja dig med det. Istället för att du målar in det. Det var ju några såna här den här
jag tycker det känns som att man nästan har letat efter formuleringar för att kunna komma bort från Zlatan.
Ja, jo, men absolut. Det kan man ju läsa mellan eller höra mellan raderna där. Men det är också så, det minns jag när jag satt i juryn, att det pågår ju kontinuerliga diskussioner, för jag minns när vi stod inne i förläget att nu kommer Zlatan att vinna guldbollen. Innan har det varit folk som vunnit en gång, möjligen två, kanske någon tre, men nu insåg jag att han kommer kanske vinna den 10 gånger. Det gjorde han ju 11 gånger hittills. Då hade vi på mötet och inledde med att säga, hur ska vi hantera det här? Ska det bli någon slags rättvisepris? För så har ju damernas diamantboll varit lite mer. Eller, och det ville vi inte, för då sa vi att det kommer devalvera guldbollen. Det kommer inte ha någon trovärdighet. Jag minns att det var mycket någon pratade om Kim Källström, det var många som sa ett år, snälla, det är så tjatigt med Zlatan. Och då sa vi att ja, men han är just nu den absolut, det finns ingen annan på hans nivå. Och då sa vi att vi måste våga ge honom priset år efter år. Nu är inte jag med i juryn längre sedan 4 år när jag lämnade Aftonbladet. Men det pågår ju säkert kontinuerliga diskussioner också hur man ska hantera situationer som är förändringar. Med rätta tycker jag också, för det är, du får hela tiden nya scenarion att ta ställning till.
Det är statuterna som måste avgöra hur juryn ska resonera.
Mm. Och då, vem ska få priset då?
Ja, det är någon annan.
Ja, men vem?
Jag tycker det hade varit bättre om priset varit riktat till den bästa svenska fotbollsspelaren i Sverige.
Ni får gärna hojta till där ute, lyssnarvägen. Att Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast, vår hemsida. Vem ska få priset om Zlatan inte ska få det? Kulusevski har ju gjort ett genombrott. Du har ju kunnat följa på nära håll som Italienvän, Jennifer. Men så mycket så att det ska leda hela vägen till guldbollen.
Nej, det är klart att spelmässigt så är ju Zlatan, Kulusevski har gjort jättebra, men det är klart att detta är någonting annat. Därför är det ju så synd att Zlatan, han har ju som sagt skärpt sig jättemycket, i alla fall i Milan, men att han fortfarande, han är ju sådana, han förlåter inte. Och att han sänker sig själv, tycker jag faktiskt. Han är ju 39 år, han har vuxit till en så stor ledare. Det är inte värdigt, de här angreppen på landslaget. Det är inte roligt. Jag gillar honom, jag tycker han är skön, han har en underfundig humor. Han kan ibland vara mer ironisk än vad folk fattar, men här är det. En ren vrede mot framförallt personligen mot Jan Andersson, tror jag. Jag tycker det är synd.
Tänk vad härligt det vore om Ibrahimovic gick ut och sa, jag är fullt tillgänglig. Jag textar Jan Andersson nu.
Men du, ja, och det intressanta
jag
är,
jag vill vara med.
Vad gör de då?
Exakt, för då blir det ju en...
Då blir det intressant, vad gör de då?
Och då flyttas det ju från att vi tycker att Ibrahimovic gör stolligheter, för det jag håller fullständigt med Jennifer också, det är för låg nivå. Och komma och pekande med rasism som en underton, det är ju käppret. Det, gillar vi inte, va? Det ska du inte göra om du inte har täckning för det.
Nej, eller Jan Anderssons laguttagning.
Ja, exakt. Det ska du inte göra om du inte har täckning för det, punkt slut. Men skulle han göra så här, jag vill vara med och skicka den, jag är fullt tillgänglig, då flyttar du allt fokus till Svenska fotbollförbundets sida av bordet och till Jan Anderssons skrivbord. Han och Peter Wettergren som sitter och säger, jaha, nu har vi Sveriges bästa fotbollsspelare som är mål i varenda omgång i Serie A, och han cykelsparkar in dem, han nickar in dem, han klackar in dem, han tåar in dem, han river studio. Nej, men han gör allt och han gör mål hela tiden, och det är briljant, va? Ja. Nu vill han vara med också. Vad ska vi göra nu då?
Då får du helt släppa corona, Jennifer. Då är det bara, ja, fullt fokus.
Nej, men alltså, det skulle vara jätteintressant. För det som du säger, då kastar han över bollen till dem och sätter press på dem. Och hade han varit... Det där jag menar att han kunde vara lite smartare. För han är ju egentligen väldigt, väldigt smart. Jag tror många inte har förstått hur smart och listig Zlatan är. Men här är han fortfarande lite för arg för att se vad som vore den listigaste vägen. Allting ändrar sig om han kommer tillbaka. För så är det. Då är det Zlatan och laget igen. Och så fort han kommer in genom en dörr, så ändras hela atmosfären i rummet på gott och ont. Så då har de big trouble. Hur ska de hantera det här?
Jo, men han kan väl säga att den nya killen där, Dejan Kulusevski, verkar duktig. Och det är lite kreativa tjomar där som springer där med Forsberg och Olsson och det där verkar lite småkul, va? Så jag kan väl vara med och peta in ett par bollar där. Jag är med. Det hade ju varit rätt kul om han hade sagt det faktiskt.
Ja, eller så, alltså, drömmen vore så här, tycker jag, så bra som han är just nu. Att han kunde göra samma sak som han har gjort i Milan. Att han accepterar att vara en ledartyp, men inte på det sätt han var tyvärr ofta i Sveriges landslag. Utan blir en riktig ledartyp som, där laget är viktigare än han själv. Där han lyfter laget på det sätt som vi har sett i Milan att han kan. Jag har svårt att se det, men ja.
Men alltså, tittar vi på, du frågar, alltså vi snackar, vem ska det vara istället? Mm. Om det nu inte är Ibrahimovic.
Mm. Jesper Karlsson går jättebra, jag har sett Alkmaar.
Jo, men alltså...
Alltså det blir lite tunt.
Ja, men tittar du på landslagsspel? Ja. Det har ju varit noll av landskamper av värde. Det har varit Nations League utan segrar. Och då säger så här, okej, vad ska vi premiera då? När vi går ner och tittar på allsvenskan, vi får ju titta på någon i allsvenskan. Malmö FF, de vann ju serien, nu måste vi titta på det. Det är en dansk som är bäst. Mm. De klarar sig inte utan en dansk. Och en landslagsspelare som har lagt av i landslaget. Det vill säga Anders Christiansen och Ola Toivonen. Ja. Så att det blir ju omfattande bekymmer för juryn att välja om de tar någon annan Ibrahimovic. Som jag tolkar statuten i alla fall, näppeligen kan få det.
Vad säger ni? Vad säger ni?
Då har de något att bita i.
Ja, snacket går vidare och var gärna med i där ute också. Vi finns på @sporthuset på Twitter som sagt och även på Instagram också, Sporthuset podcast. Men
Diamantbollen är alltså Sydsvenska Dagbladet och Svenska Fotbollförbundet som delar ut.
Precis. Mm. Det bästa kvinnliga spelare då.
Roddar nu, spelar in mot Borte och det är farligt igen. Och bollen i mål! Natalia Kujka får göra nästa mål. Och nu rasar målen in. Linköping måste sätta stopp för det här. Men Göteborg är ostoppbara just nu.
Nu är det SM-guld. Kopparby Göteborg, kan vi säga.
Och vi trodde ju att Göteborg skulle fixa guldet, och apropå diamantbollen också, men där vi tittar en del på vad som hände där. Den gör det. Göteborg blev svenska mästare nu häromdagen och därmed första guldet till den här stan sedan 1989, som vi var inne på förra veckan. Då var det Jitex, Mölndalsklubben. Och du, Jennifer, har ju en lång, fin, vindlande bana genom damfotbollen i ditt liv. Vad säger du om den här triumfen för Göteborg?
Ja, men det är jätteroligt, och jag har själv spelat många matcher på planen runt om i Göteborg och sådär, eftersom jag kommer från Falkenberg, och när man blev lite äldre blev det att vi åkte upp varannan helg med bil för att möta olika Göteborgslag ofta. Och minns ju väl Jitex och sådär. Så det är intressant. Det är ju så traditionellt. Jitex var väl undantaget och nu Göteborg, att historiskt sett så hade damfotbollen svårt att få segrar och stora lag där herrfotbollen var stor, som den ju var och är i Göteborg. Det har gällt även på landslagsnivå med vissa undantag som Tyskland och på senare tid Brasilien. Men till exempel vi ser Öxabäck, Sunnanå. Damfotbollen växte ofta fram där det inte fanns sen Umeå stora dominanta herrlag som tog resurser och sponsorer. Och det har vi ju sett även, det är väldigt märkligt egentligen att England, Spanien, Frankrike, Italien, dessa jättestora fotbollsnationer inte har en mer utvecklad damfotboll, även om det har blivit mycket bättre och gått fort på senare år.
Vi ska i Göteborgs fall nämna Kopparberg också, som ju har, alltså bryggeri. Det har ju kommit ganska stora summor pengar över tid i sponsringssatsning och med tålamod och att få fram den här framgången. Och den typen av långsiktighet, för det får man väl ändå säga att det handlar om i sponsringsperspektivet, den tycker jag vi ska plussa för.
Ja, för det har vi varit inne på i Sporthuset.
Ja, det är tålamodet liksom, att bygga, verkligen, bygga, bygga.
Att företag, ja, borde ju nu i den här andan, ja, som vi har, särskilt i Sverige, vilja pumpa in pengar i damidrott för att visa på jämlikhet.
Ja, det ger ju goodwill.
Exakt, det är det jag menar.
Precis, mm. Nej, och det är ju vissa medvetna om. Det som är väldigt intressant är ju att när damfotbollen först drog igång på allvar, och vi kan säga slutet på 60-talet, början på 70-talet, så ville ju de flesta förbund inte veta av den. Och då, till exempel i Danmark, så var det ju Allers förlag som höll i det. Det ordnades i Danmark och även i Italien, i Turin bland annat, inofficiella mästerskap, VM och EM och sånt. Och det här är ju verkligen intressant, de drog jättemycket publik. I Turin var det 50 000 personer och slutsålt. Man marknadsförde det på olika sätt och satsade ganska aggressivt och sa att killar gillar att kolla på tjejer, det borde finnas en marknad även för det här. Till sist började förbunden dra ögonen åt sig och säga, den här damfotbollen kan kanske bli ett problem, det är bättre att vi liksom tar tag i den och gör den till vår. Och det är nog förmodligen ändå bara en dagslända, hoppades många då att det kommer dö ut. Och det som då tyvärr hände var att det blev inte bättre när man hamnade hos de olika förbunden, utan det blev sämre, för då var man kontrollerad, man fick väldigt lite resurser och det tog väldigt lång tid att ändra på det. Så att historien kring damfotbollen är inte vacker. Motståndet har varit väldigt, väldigt massivt.
Men alltså det här med det här, vi pratar jämlikhet, vi talar manligt, kvinnligt. Vad händer nu när rekommendationerna ändras från Folkhälsomyndigheten, och då säger man att vi ska upphöra med idrottslig verksamhet i lagform och de här bitarna. Och då finns det en allmän del som säger så här, att de som har sitt uppehälle från att hålla på med elitidrott, de får fortsätta spela. Ja, då gör man så i
kopplat till det också, den här kritiken som har varit så här, vi kan inte ha en bransch som har yrkesförbud.
Nej, men precis. Mm. Men då gör man exempelvis så innebandy, bara för att ta, de är nu nämligen anmälda till diskrimineringsombudsmannen. Då låter man de två högsta serierna både här och damsidan spela. Näst högsta serien på här sidan får spela, men inte på damsidan. Vad är det här? Och idag såg jag, eller häromdagen bara, flaxade förbi en nyhet som sa att det fanns en klubbar på herrsidan som sa, det är ju fel att påstå att vi har vårt uppehälle av det här. Alltså alla jobbar ju med något annat. Mm. Så varför ska vi spela? Vi gör uppehåll istället. Vi tar ansvar för att begränsa en smittspridning. Men då finns den här grundläggande... Nu, det kanske är så att jag blir överbevisad över att det är enorma omsättningssiffror på allsvenskan i här innebandy, men jag tror inte det. Det finns någon grundläggande del över, ja, men då kör vi en serie till på här sidan, men damerna får inte lira. Det tycker jag det är precis den här typen av tröghet i det trögrörliga som jag tycker är så irriterande.
Ja, och det är därför det går tyvärr så långsamt. Mycket går ju åt rätt håll, men det går väldigt långsamt och det sitter väldigt djupt inom oss, det här med kön, på ett sätt som jag tror att vi ibland inte själva är medvetna om. Så.
Carl-Erik Nilsson slutar som ordförande i Svenska fotbollförbundet. Det blir ju inte möjligt för honom. Den 12-årsregeln de har, du får inte hålla på med styrelse och kommitté längre än 12 år, sen måste du sluta. Varför ser jag inte en lista på 4 kvinnliga ordföranden som kommer att kandidera och som säger, jag vill bli ordförande för fotbollen, jag vill bli ordförande. Och så går valberedningen ut och säger, vi söker i första hand en kvinna. Var är den diskussionen? Var är den diskussionen från distriktsförbundet? Det är landets största lagidrottsförbund vi pratar om.
Mm. Nej, men det är samma, varför finns det inte kvinnliga tränare för herrlag på toppnivå? Betydligt fler. Och att det finns fortfarande många som säger på allvar, det skulle inte gå, jag skulle inte kunna ta det på allvar. Bra killarna, alltså, jag vill understryka här nu då att jag tycker verkligen om män, och det finns många fantastiska män som lägger jättemycket fritid för damfotbollen. Men vad är problemet? Eller? Skulle ni ha svårt att ta order för en kvinna?
Nej, men det är samma som med domare. Ja. Nu kom det fram en kvinnlig domare som dömde en match i Superettan. Och det var, nu har det hänt, en stor nyhet. Tessa Olofsson har dömt en match med killar på Superettan-nivå. Och man bara, va? Varför plockar ni inte en hel omgång med bara kvinnliga domare? Varför plockar ni inte upp kvinnliga domare i den allsvenska utvecklingsgruppen? När ska det hända? Frappar heter hon, va? Domaren som dömde VM-finalen i fotboll. Lisa, hon fick ju döma upp i var det Europa League eller om det var Champions League. Jag kommer inte ihåg, spela mindre roll i det här sammanhanget. Det är precis den saken av beslut som behövs. Och det behövs ju kraftfulla ledare som inte... Vi kör. Det här är rätt väg. Vi kan inte hålla på och alienera. Det ska bara vara killar som dömer manlig fotboll. Jag tycker det är fel. Vi snackar Göteborg här och SM-guldet på dagen. Det var ju 7-0 i den avslutande matchen, avdelningen Noja. Vi gick för att vinna det här. Du, Tommy, var ju i Malmö.
Kom när precis Malmö därifrån FF, när vi spelade in faktiskt.
Okej. Okay. När Malmö FF säkrade SM-guldet och då på här sidan. Det var inte 7-0, men det var ju en överkörning, va?
Och,
ingen snack.
Nej, alltså första... Det blev 4-0, men första kvarten så kände jag bara när Malmö FF mötte Sirius att det är sån fruktansvärd klassskillnad. Så apropå Serie A och La Liga och sådär, så känner man ju bara att Malmö, det finns ju i de stora fotbollsländerna ofta några lag som är väldigt dominerande, och Malmö är ju helt i en egen klass den här allsvenska säsongen. Och de har ju vunnit på det här att vara så tätt spelschema under sommaren, för i och med att de har en sån bred trupp, de har ju den dyraste truppen, de har 500 miljoner kronor på banken, de är överlägsna ekonomiskt i svensk fotboll, så kunde de ju ha en stor trupp och kunde fynda då av att det var så tätt spelschema, för inget annat lag klarade av det under sommaren. Det var några som gjorde det bra i början, IFK Norrköping till exempel, och de hyllades då, de kör med samma lag, vi behöver inte rotera, men det behövdes den här coronasäsongen. För sen åkte de på en baksmälla som Malmö inte gjorde. Men det som är oroväckande för lagen som jagar Malmö FF, det är ju det som hände vad det gäller Europa League. För det är ju så att Östersund och Malmö FF, när de har varit inte har vunnit de senaste åren, har kunnat få in en massa pengar genom att gå till Europa League-slutspel, 50-60 miljoner. Men nu blir det ju nytt. Så nu blir det att det blir Champions League, ett mindre Europa League, och sen de kallar för Europa Conference League, som alltså är ett Europa League division 2. Och det är där alla de svenska lagen hamnar. För Sverige har så dålig ranking så att tvåan, trean och fyran hamnar i det här division 2 Europa League. Och där kommer det knappt finnas några pengar. Det kommer vara flygbiljetten tillbaka i princip. Några få miljoner möjligen. Så enda chansen att tjäna pengar ute i Europa, det är att vinna allsvenskan, ta sig till Champions League, eller om man misslyckas i Champions League-kvalet, då kan man hamna i Europa League, men bara ettan. Så det riskerar ju att öka det här glappet bakom ett Malmö FF. Alltså, så det finns, otroligt viktigt att vinna allsvenskan.
Det finns inga möjligheter till Europa League-intäkterna via den här nya Conference League. Alltså. Mm. Det finns inte de pengarna där.
Nej, man vet inte exakt hur mycket pengar det är, men man kan säga totalt sett på grund av coronan och så vidare så är prispengarna lägre, hela systemet kommer det bli även i Champions League. Men sen ska det då fördelas på Champions League, Europa League, och de som får minst är såklart Europa Conference League. Om man skulle kunna gå hela vägen då, gå jättelångt, då skulle man kanske kunna dra in en 10 miljoner. Men här har det ju varit tidigare, går du bara till gruppspel så har du kunnat dra in 50-60 miljoner kronor och fixa din ekonomi. Den tiden är borta för de lag som blir 2, 3, 4 allsvenska. Så det här är bad news för lagen som jagar Malmö FF.
Ja, det här är viktiga besked, därför att Malmö FF är ju överlägsen ledning i den allsvenska ekonomitabellen, om jag säger så.
En 500 miljoner på banken.
Och ja, visst, om något lag går in i Europa League, då går de också dit. Eller in i Champions League. Men det är alltså att de klubbarna som jagar Malmö FF inte kan komma in och tjäna pengar då i den här nya europeiska konferensligan.
Nej, det kommer vara småpengar.
Det kommer vara småpengar. Då behöver de, det enda sättet för dem att hantera det är alltså att sälja spelare.
Mm. Som Norrköping gör.
Som Norrköping gör. Men då är det ju så här. Då säljer de också kvalitet i truppen. Vilket alltså innebär att Malmö FF får ett bud från, var det Saudiarabien eller vad det var. För en massa pengar skulle de sälja Anders Christiansen. Den är lysande dansk, som ju vars betydelse för Malmö FF tycks vara enorm.
Positivt coronatest direkt efter guldet förresten. Ja, och jag stod en meter ifrån dem, så jag är lite vibrerande.
En meter ifrån, ja.
Två meter.
Ja, bussen flyttar bort en bit.
2,5 meter.
Ja, flyttar bort en bit till. Nej, men alltså då kan ju Malmö FF säga så här, nej, men vi säljer inte. Därför att de har pengarna och betala Anders Christiansen en stark lön ändå.
Ja.
De har de pengarna, de kan bolla kvaliteten i truppen, och de har mycket, mycket mer långsiktighet i sin verksamhet. Ingen annan klubb i Sverige kan vara i närheten av att hantera situationen på det sättet. Vilket alltså innebär att det här ökar bara skillnaden kvalitativt, ekonomiskt i den svenska högsta serien på här sidan. Och det är ur en konkurrenssynpunkt påfrestande.
Öppet hus i sporthuset.
Tack för intro klurigheterna. Alla ni där ute. Jörgen Eksvärd, Rasmus Dahlqvist, Jonas Larsson, Åsa Johansson, Petter Persson med flera till @sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast, vår hemsida, kan ni skriva längre. Det blir mycket fotboll idag. Det är naturligt. Jennifer, du fotboll tydlig etta för dig ju i din rapportering som sportjournalist genom åren.
Ja, och jag spelade ju fotboll i 17 år och Jag spelade basket i 7 år också, höll på med ett annat dans och så, men fotbollen är ju nummer 1.
Är det din andra sportbasket intresse eller?
Ja, bra fråga. Jag kan inte säga att jag följer basket på tv och sånt där, men det var väldigt roligt att spela. Men så fick vi en tjej i laget som var 1,87 och hon var jättedålig, men hon kom ändå med i flicklandslaget och då kände jag så här, för då skulle man välja mellan basket och fotboll, för skolan tog mer tid, att väljer fotbollen så. För det är ju så, längden är så avgörande. Hon kunde ju bara stå och lägga i bollen 1,87 tjej när vi gick i 9, du kan tänka dig själv liksom. Men med det sagt, det var jättekul att spela basket. Men fotboll är nummer 1 och mina döttrar spelar fotboll och hjälper till att träna den ena tjejen och tränat den andra innan och så.
Vilken är den näst största sporten i Italien, skulle du säga, bakom kung fotboll som är verkligen överlägset?
Ja, men det där är en jättesvår fråga, för att du kan säga cykel som är jättestort.
Mm. Roberto Vacchi här om sistens förresten, italienskt påbrå apropå cykel och känslan där i Italien kring den sporten.
I norra Italien är ju skidor väldigt stort. Och sen i volleybollen, om du ser i alla fall, om vi då bortser från också även liksom i vardagen, inte minst på flicksidan, om du har en dotter så är det mest naturliga valet om hon ska hålla på med bollsport att hon väljer volleyboll. Volleyboll är otroligt stort i Italien.
Och i stora delar av världen ju, även om det är på dekis i Sverige.
Exakt, men det är verkligen en stor sport och en sport som många vardagsmotionerar med också.
Mm. För här kommer en hockeyfråga, men egentligen handlar det inte så mycket om hockey. Från Erika Volander. Och det handlar om det här som hände för en tid sedan, att Frölunda byter ut indianen som logotyp.
Att de har tagit beslutet att göra det, de har inte gjort det. Nej, men de har ett helt omställningsår, om man så säger, har de.
Frölunda Indians.
Ja, ska byta namn till kommande säsong, alltså 2021-22.
Hon skriver att för mig är det självklart att det ska bort. Det handlar ju helt enkelt om att visa respekt för, i grunden visa respekt för urinvånarna i USA. Då ska man säga det också att Sveriges Radios språkvårdare, som jag var lite i kontakt med om det här faktiskt, de säger att man ska vara sparsam med uttrycket indian. Så det är lite dimmig rekommendation. Sparsam. Så det är inte så här att, och det är inte helt fastslaget ärligt talat hur pass utpekande det är det här med indian.
Det är väl en liten svensk bedömning så där. Ja. Man slår inte fast ja eller nej, utan man säger det ska vara lite sparsamt.
Är det Tegnell över det lite eller?
Det är lite svenskt så här liksom, att det är lite bredare lösningsmodeller.
Ja, men de väljer i alla fall att ta bort det, och det har varit omtvistat. Hon tycker att det är rätt, men hon undrar också hur blev den här kopplingen från början? Varför har Frölunda en indianlogga? Den kopplingen ter sig ju långsökt. Om vi börjar den änden, vet du Lasse eller?
Nej, det vet jag inte, men däremot så var det ju en trend där på 90-talet att alla svenska klubbar skulle klistra på någon form av så här som de har i Nordamerika. Luleå Bears och Djurgården hade väl Lejon, va?
Det var inte mycket surr om det.
HV71 Blue Bulls var det, va? Och vad det nu är. Malmö Red Hawks. Det finns ju faktiskt fortfarande kvar och är ganska tydligt.
En NHL-fiering kan man säga.
Ja, det var det absolut. Och i Frölundas fall råkar jag veta att det var mycket nära att det blev krabba. Frölunda, inte Frölunda krabba utan Frölunda crabs. Nu lär det betyda flatlös också.
Ja, exakt. Jag tänkte säga, det var väl inget bra namn.
Nej. Nej, det var det föll på, tror jag. Ja. Men å andra sidan, i de sammanhang jag har varit på restaurang och beställt crabs, så har jag undvikit flatlös på tallriken faktiskt. Så att vi kanske så här, men dessutom så här, om man, det är väl ingen som vill bli liksom komma i närheten av en flatlus.
Nej, men internationellt så hade nog folk kanske liksom
de hade nog på överbrynen, jag tror det. Men så att den
det blev i alla fall inte crowns.
Nej.
Som
ja,
den här
det var ju
KL-laget som de kallade clowns.
Ja, herregud. Ja, det blev inte heller. Men det var alltså den reklamfirman som plockade fram underlaget för Frölunda, som ju kom från att heta Västra Frölunda IF en gång i världen, ska vi veta. Det har inte varit Frölunda allt, utan det var ju Västra Frölunda. De var väl ihop med Västra Frölunda, som det låter, och sen blev det en hockeyklubb utav det och sen bla 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 i utvecklingen. Men i alla fall, så det blev inte Crab, det blev Frölunda Indians istället, och det var väl andrahandsvalet då i det där, och det kan de med flatlösen göra. Men, utan att vi skriver det på allt för tydligt in i ristar in det, så att säga. Så
men supporterna bara tycker att det här är fel, för Marco Vera, eller ska det vara Vera? Jag vet inte. Ordförande i Goa Gubbar, som supporterklubben heter. Han är en av en annan åsikt. Jag tycker det är tragiskt och löjligt. Det är indianen som Frölunda har upplevt alla framgångar med. De skjuter sig själva i foten. Jag tycker synd om alla barn som är supporter. Det är många som har köpt souvenir och börjat gilla laget för indianen. Jag ser inga problem med indianen. Det är bagatell. Det är nästan som att man ska börja hålla på ett nytt lag nu, säger Marco. Lagets kapten och verkligen trotjänare, Joel Lundqvist. Jag har ju också uttalat sig till Göteborgsposten och sagt, för mig är indianen en krigare, någon som går på jakt, en hårding. Jag tycker att det har varit ett passande namn att ha. Så det är inte en helt enkel fråga, det har varit väldiga bryderier med innan de har tagit det här beslutet. Men nu är beslutet i alla fall taget.
Men alltså, Det är ju, det här är ju svåra frågor på så sätt att det är klart att saker förändras över tid. Som vi vet, ett olämpligt n-ord som användes förr är ju naturligtvis oacceptabelt, och det tycker jag är helt rätt att det har suddats bort från bakverk och sånt där. N-ordet är oacceptabelt, indian kanske, men jag tycker att frågan är svårare. Det viktiga är att man inte alltid fattar det beslutet som känns lättast, bort med allting, och också att vi liksom, ord är viktiga, ja, namn är viktiga, ja, men att vi också fokuserar på de stora, riktiga, svåra frågorna. Hur man motarbetar rasism och fördomar. Och det gör vi inte bara genom att ändra namn. Det är ju det lättaste saken att göra. Det kan vara en del i det hela. Men det är lätt att man gör saker som syns mycket och som får mycket uppmärksamhet. Men som kanske det kan betyda något, men det förändrar inte saker i grunden. Om ni förstår vad jag menar.
Mm. Det finns ju ett annat ord i det vi sa. Ett annat namn som kanske skulle vara lika relevant att ändra.
Jo, men det blir ju lite...
Tänker du på samma sak som jag?
Ja, det tror jag, för den supporterklubbens ordförande bör ju vara beredd på att en ny fråga kommer upp på dagordningen.
Precis. Goa gubbar.
De heter Goa gubbar, supporterföreningen. Och det kan ju finnas en och annan god gumma som vill vara med där också.
Jo, men och det hade vi ju ett jättebråk om i BP, Brommapojkarna, ja, för 2 år sedan, där jag är engagerad. Och det var faktiskt väldigt uppslitande när man själv har döttrar och är flicka. Och jag vet ju hur man har lidit och fått ta massa skit för att man spelade fotboll, och när jag var liten så sa killarna på skolgården att flickor kan inte spela, så det här går väldigt djupt. Och då var det ett årsmöte där vi skulle rösta om namnet, och då hade vissa i BP på här sidan kallat dit även pojklag, de som hade rösträtt, för att göra allt för att man skulle vinna den här omröstningen. Det skulle fortsätta att heta Brommapojkarna.
Och alternativet var BP.
BP, ja. Mm. Så man hade fått, klubben hade till och med sökt tillstånd och även pratat med British Petroleum till och med, så att det inte skulle krocka. Och man såg det med tanke på den enormt stora flickverksamhet man har som något självklart. Och de flesta av pojkarna skulle ju inte vilja heta Brommaflickorna. Och vi tog även upp det, jag sa det till någon när vi argumenterade. Jag kan inte tänka mig att herrlaget skulle vilja heta Brommaflickorna. Varför ska vi då tycka att det känns rätt att heta pojkar? Det var något annorlunda, menar man. Så det var ett väldigt infekterat möte. Det kom även, då satt några, kommer ihåg det, liksom de unga tjejerna. Och faktiskt vissa av dem grät, kommer ihåg, när omröstningen var förlorad. Och så stod det lite äldre män som har varit med och grundat klubben för 100 år sedan. Och jag har respekt för hur de kände då. Men då var argumentet också att det alltid hetat så här, så det ska det heta även framöver. Och det är också intressant att den diskussionen förekommer inte lika mycket som om vi nu då pratar om rasism och sånt. Men sexism är i så fall lika allvarligt.
Goa gubbar borde vara lättare att ändra än...
Goa gubbar och gummor, jag vet inte.
Ja.
Ja, den frågan kommer nog dyka upp rimligen.
Det känns
för
så.
Jag förutsätter att det,
vi hoppas det.
Det inte bara är gubbar. De är säkert goa allihopa på läktaren.
Absolut.
Det är, men inte bara gubbar som finns där för att hålla på Frölunda. Det finns några som lyssnar på den här podden som gärna gör det och är goa gummor. Ja.
Olyckspåsen i sporthuset.
Ja, då har vi plockat fram olyckspåsen här, men den aktiverades ju då förra veckan, så du får ta kärlekspåsen här, Jennifer, för den kommer vi ta efter det här olycksdokumentet. Men vi håll i den lite, vi väntar lite, för först ska vi lyssna på vad Lasse har på gång.
Det var ett hopp här av... vad ska jag säga? Inte skräck kanske, men att det skulle dra sin lott för tidigt.
Ja, precis. Du var på hugget där.
Vänta.
För det vi ska göra nu, det var ju att vi drog ju i den här svarta olyckspåsen som får vila till nästa vecka. Så drog vi ju inför det här avsnittet namnet Paul Gascoigne.
Se non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola.
Det är någonting med den där bilden. Någonting är det. Paul Gascoigne med rödgråtna ögon. Han döljer delar av ansiktet i den vita engelska landslagströjan. Det är semifinal i VM 1990 i Tyskland-England. Men det är någonting med den där bilden. Det är inte bara en ledsen fotbollsspelare som just insett att han missar en eventuell finalmatch för England eftersom han fått en varning som innebär avstängning i nästa match. Det är någonting mer. Det är något sorgligt. Det är något sökande. Det är något ensamt. Bilden startade vad vi kan beskriva som Gazzamania. Den kanske mest bländande tekniske fotbollsspelare England någonsin kunnat prestera. Född och uppvuxen i Newcastle där han alltid benämns Paul förresten. Inte Gazza, Paul. Slog igenom i Newcastle United, värvades i slutet av 80-talet till Tottenham i London, togs ut i engelska landslaget och efter VM 1990 blev han en av världens mest omtalade fotbollsspelare. Ja, ni vet. Den där bilden. Efter VM 1990 startade det som är en galen, nästan omöjlig att begripa historia med Gazza i huvudrollen. Från Expressen-journalisten Noah Bachners vackra men samtidigt, må jag säga, skitiga reportage i Newcastle för några år sedan hämtade jag något av det Gazza gjorde och hamnade i. Jag citerar. Det kraschas in med gräsklippar i omklädningsrum. Lagkamraters bilar kvaddas på löpande band. Gascoigne inblandad i otaliga fylleskandaler med både landslag och klubblag. Drabbas av bulimi, skäl starka mediciner från klubbläkare, kastar tvål på kycklingar, spelar in en egen låt, ska träffa påven men kommer för sent, slår sin fru, mordhotas av IRA, bryter benet två gånger, börjar med kokain och sömntabletter och dricker ännu mer. Slut citat. Gazza tappar fotfästet. Han antas lida av tvångstankar och ångest definierat som Obsessive Compulsive Disorder, OCD. Så här talar Paul Gascoigne själv om, ja, det handlar nog om hans ensamhet.
A couple of things happened to us with friends. Accidents and that. So when I'm on my own sometimes I think about them and I get a little bit frightened. I have some bad dreams. I have the dreams like everybody else has when you're in some trouble and you're running away and you're at the front and then all of a sudden you're at the back and you're running slowly and you can't scream. No, I don't like being on my own. It's because I think when you're on your own you think a lot and I don't like to think a lot.
Gazza är besatt av alkohol, han är besatt av droger. Och han är besatt av fotboll. Den ger honom all uppmärksamhet som han vill ha och som driver honom. Tabloidpressen utnyttjar, får jag säga förstås, Gazzamania. Allt blir en cirkel, en nedåtgående spiral som inte bara är ond, den är jävlig. Kanske är det just det jag ser i den där bilden av den gråtande fotbollsspelaren. Han som egentligen kanske är ensam. Missförstådd, övergiven, bortom all hjälp. Vi ska lyssna till Mel Steen som var rådgivare, han var det tidigare, åt Paul Gascoigne.
He needs to be ordinary again. I think that's really it, because he's awfully ordinary. He's a witty, funny, ordinary guy, and I think he needs to be ordinary again. I think people need to forget all about Gazzamania, all about the problems, all about even the ability. I think people just need to accept him for what he was.
Ja, han skulle aldrig ha fått bli Gazza. Vi skulle aldrig ha fått Gazzamania. Som de säger i Newcastle, han är Paul. I Noah Bachners text som jag talade om tidigare låter han Michael Martin, som för några år sedan var chefredaktör för The Faith, han kanske är det fortfarande förresten, det största supportermagasinet till Newcastle United. Han får de avslutande orden. Citat: "Det är en hemsk sak att säga", säger Michael. "Men jag är nog inte ensam om att oroa mig för att nästa nyhet ska vara att Paul är död." Slutcitat. Så är jag där igen när jag sluter ögonen. Det är någonting med den där bilden.
En älgök i tvöj vojad i vincere un'estate un'avventura in più un'estate un'avventura in più.
Ja, det är sorgligt. Det är lite vackert och smutsigt och sorgligt allting på en gång. Sjunger här på slutet: "I dina ögon syns viljan att vinna. En sommar, ett äventyr till." Så. Och man ser med jämna mellan Gaza. Jag ska inte säga att han är unik, han har varit speciell. Men man ser med jämna mellan de här personligheterna och den här sorgsna clownen. Det är väl kanske så mest av allt jag skulle definiera Gascoigne, den ledsna clownen.
Ja, fotbolls-VM 1990.
Ja, men just, väl, just där minns inte jag så mycket av Gascoigne, för då var jag ju 18 år och jag hade precis nyss förälskat mig i Italien och hade väldigt mycket fokus på Italien. Jag minns det sådär, och när man skulle möta Argentina och det italienska landslaget. Däremot senare har jag ganska mycket minnen från Gascoigne. Jag har ju också varit London-korrespondent och som Lasse pratade om, tabloiderna har ju sålt mycket på honom. Det är ett väldigt speciellt medieklimat som vi vet i England och sådär. Även om han dragit på sig mycket självförvalat också. Och sen har ju pratat ibland med olika vänner i italienska fotbollen som har minst Mancini och Fernando Orsi och de här från Lazio och pratade om Gassas tid där. Och
det gick inget bra i Lazio, va?
Det gick inget bra, men de kunde ju berätta hur mycket som helst. Han kom till träningen i så här en lång blond peruk och stora lösbröst. Och,
va?
Ja, och bara liksom tränade så. Alltså han var ju rolig också. Liksom, och det jag minns att det de tyckte var värst av allt, det var ändå att han åt glassen före maten. Det var ju det värsta för italienare då.
Ja, men storhetstiden så här, i klubblag, det var ju då VM, det var ju Tottenham. Och sen gick han ju till Lazio. Och hade väl någon skada precis i övergången där som förstörde Lazio-tiden. Och sen började utförsbacken. Men Gassa är verkligen ett fascinerande fenomen och fint berättat, Lasse, utav ditt
verkligen
årsbarn, född 1967.
I maj, 27 maj 1967, ja.
Men han är klart sämre form än vad du är.
Ja, det alltså, vi vet inte vad han är idag riktigt. Och avslutningen här som var i Noah Bachners text när han pratade med den här supportertidningens chefredaktör där, att nästa rubrik om Paul Gascoigne kommer vara att han är död. Det är inte annat än att tro att det åt det hållet det går.
Vi behöver kärlek.
Ja, är det dags?
Amore.
Nu äntligen. Ja. Jag har ju aldrig fått stå på scenen och rulla sådana här hjul och dra små lappar på Champions League.
Så. Nu är det dags. Det här är mycket, mycket större än att hålla på med någon FIFA eller UEFA-lottning. Det här är grejen.
Ja, Jennifer, den är väldigt liten. Det är en av de allra minsta lapparna som ska tyska.
Men den här är faktiskt jättekul. Ja. Sportens One Hit Wonders.
Ah.
Mm. Sportens One Hit Wonders.
Ja, för vi pratar ju ofta om det inom musiken.
Exakt.
Men det finns ju en hel del inom sporten också. En enda träff.
Exakt.
En enda fullträff.
Det kan vara rösträkningen i Georgia. Ja, som de äntligen blir klara. Det är ju ett one hit wonder. De räknar väl fortfarande?
Ja, just det. As we speak.
CNN och sändningarna med John King stående vid skärmen, den här digitala skärmen där han tryckte och hade sig mellan olika delstater och räknade elektorer vad som kunde hända. This battleground state is still in play. Det vill säga, det gäller fortfarande ting. Mycket tidigt med att säga att Donald Trumps ledning på över 600 000 röster i Pennsylvania. Det kommer kanske inte att räcka, ska ni veta, därför att, och förklara det. Det tycker jag var lysande och briljant TV. Det kommer aldrig nå honom, men jag vill ändå ha det sagt.
Joe Biden is president, no matter how the rest of them end up. So Pennsylvania with 20 is the biggest prize still on the board. If Biden gets it, game over. And then he's counting up from there. If the president does not win Pennsylvania, he's done. It's an absolute essential state for him as we watch that lead shrink. If Joe Biden's at 253, if he holds on to Arizona and he gets Nevada, that's 270. The rest is gravy after that. You want a bigger win, of course, but 270, once you get 270, you can't take it back.
Ja, det där är sifferartisteri. Race to 270 som Joe Biden vann. Game over, som CNN med John King då alltså var först med att prediktera. Och nu också sporthuset uppe i 270. Dags att runda av för idag. Tack alla härliga lyssnare där ute, ni som följer oss vecka efter vecka.
Och så tack så mycket Martin som sitter vid ett alldeles eget bord här borta i ja, det är mer än en armlängds avstånd. Du sträcker ut näven för att visa att det är coronasäkrat här.
Vi har inte berättat vad vi är idag.
Nej,
vi avslutar alltså, med det.
Ja, ja. Visst, för vi har ju varit hemma hos vår ljudingenjör Söderberg, ljudprofessor. Mm. Ja. Men nu är vi, och det är vi igen, fast inte i Vasastan längre, utan nu har vi flyttat ut till vad som skulle i valsammanhang i USA heta outskirts. Det vill säga förorterna. Jag som gammal Solna grabb säger förort om Solna. Nu blir min pappa salig i åminnelse rejält irriterad. Hagalundare född 1923.
Ja. Ja.
Och du har en smidig resa till Italien framför dig.
Exakt. Till mitt andra hem. Den blir smidig.
Stort tack för idag. Sporthuset är tillbaka. Nytt avsnitt varje torsdag. Allt är härligt att ha dig med, Jennifer Wegerup.
Allt är härligt att få vara med. Tack. Mm.
Är inte den där intro till Onestate Italiana en av de häftigaste man har? Man blir ju på något sätt ändå så... Kärleken till fotboll blir så stark då, tycker jag, när man hör den.
Och den första orden är ju, det kanske inte är en sång som kommer att ändra spelets regler. Men jag vill leva det här äventyret.
Magiska fotbollsnätter.
Eller hur?
Magiska fotbollsnätter. Det hette avsnitt 226 där vi har en minnesodyssé i alla mästerskapslåtar genom tiderna. Redigerat fint av Martin Söderberg. Ja.
Mm. Tack för idag.
Tack för den här gången. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då.
Hej då, hej då.
Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo con sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.